På livet sitt, så vi er så takknemlige til Herren for det som skjer midt i alt dette, samtidig som vi står i tro hver eneste dag på at det skal bli fred. Og i tak står vad torsdag ukrainsk vi greva vårt där. Stanna Bog och tack Herre för vi det var stes. Vi vill lika i blaga slaven leta cirk i en ska sali men jag тогда что больше нет перевода, что vi по-норвежски говорите сейчас, правда так, да? То сказали то, что Масвула, постарайтесь помедленнее говорить. Ну, не обещаю, но постараюсь. И знаю, я не знаю, потому что я встретился тоже вчера с одной группой украинцев там в лесу, у них был шашлык, и пригласили их на собрание. Кто-то из них, они здесь сегодня. Ну, вряд ли тогда, я просто хотел бы знать, если вы здесь. Окей. Вас Иран? Okej, men då går vi tillbaka till norsk då. Det gör vi. Va? Ja, jag kommer tillbaka till det lite senare. Så, okej. Så, men som Kåre fortalte så har vi skrevet en del böcker i löpet av åren vi har varit där inne. Och de böckerna efterhvert dyker upp både på svensk och norsk. Så, och den sista boken som jag skrev, den blev färdig nu i vinter och den heter alltså på engelska heter den The Main Thing, på norsk så blir den heter Det viktigaste uppdraget. Och det är det som jag vill dela med dig om idag också. Det är väldigt mycket av det jag har förkynt de sista åren, egentligen hela livet, men också de sista åren har med det att göra. Det viktigaste av allt, vad är det? När jag skrev den här boken så önskar jag att sätta fokus på det som är centrum i livet. Jesus Jesus talte om allt som har med mänskligt liv att göra. Han talte om äktenskap, om att bygga goda förhåll. Han talte om att bry sig om de fattiga. Han talte om etik i livet. Men i allt detta så hade Jesus ett fokus som han hela tiden hållt. Och det fokuset var evigheten. I Matteus 16 kapitel och vers 26 så säger Jesus så här i den översättning jag har. Vad gagnar det ett människa om man vinner hela världen men tar skade på sin själ? På engelsk så står det lite mer klart på en engelsk översättning jag brukar. Vad hjälper ett människa om man vinner hela världen men taper sin själ? Och det Jesus gör, se på mig nu. Han tar hela världen. Han tar allt som finnes på en sida och så tar han din själ på den andra sidan. Och så säger han, allt detta är inte värt någonting i förhåll till din själ. Det finns någonting som är det viktigaste i livet och det är mitt förhåll till Gud, mitt förhåll till evigheten. Är jag frälst eller icke? Och en menighet tränger självklart att ha ett fokus på detta också i allt det vi gör, allt det vi snackar om, allt det som sker i en menighet, så finns det allikevel ett uppdrag som är gitt till oss och det är att förkynna evangeliet om frälse och evigt liv till människor i den här världen. För att när Jesus säger i det här verset, han säger att vad gagnar ett människa man vinner hela världen men tar skada på sin själ. Och när han säger hela världen, så vad snackar han ju? Då snackar han ju om äktenskapet mitt, han snackar om arbetet mitt och han snackar liksom om ferien min och är inte detta viktigt? Jo, det är det. Allt detta är viktigt, men det finns någonting som är det viktigaste. Det finns något som kommer först och det är mitt förhåll till Gud. Och om jag som en kristen kan få den balansen i livet mitt, den förståelsen av det att leva. Och om menigheten kan ha ett fokus som samsvarar med detta. Då tror jag vi som kristna, då tror jag att vi kan finna verklig Guds väg. Och leva det liv som Gud har kallat oss till att leva. Och det är därför som menigheten är så otroligt viktig här i världen. För menigheten är det som bärer evangeliet. Menigheten är det som är satt här till att sprida budskapet om synd, om tillgivelse, om frälse och om evig liv. Och hvis ikke menigheten gör det, så är det ingen annan som gör det. Och det är när Jesus döde och stod upp igen och gav uppdraget till apostlarna. Så hvis du ser mig i Matteus det första kapitel, och gav uppdraget till apostlarna, så var det för att nå finnes evangelium, världens lys här i denna världen. Och så säger han då för exempel i Matteus 5:14. Säger han så här till disciplinerna att dere är världens ljus. En by som ligger på ett fjäll kan icke skjules. Och det är det menigheten är. Och idag så ska jag ta frimodigheten till mig till att utfordra dere, utfordra menigheten här uppe på Kristna Center, utfordra dig som är en troende. Vad är det viktigaste i ditt liv? Vad är fokus i ditt liv? Vad gör vi i menigheten? Och vad är huvudfokus i allt det som sker i vår verksamhet och i allt det vi håller på med? För han säger att dere är världens ljus. Och så fortsätter han. En by som ligger på en fjäll kan inte skjules. Och nu har vi ett bild här nu av en by. Där har vi. Vet du vad det där är? Där är Oppdal Kristne Center. Det är slik vi ska vara. Vi ska vara synlig i samfunnet. Vi ska vara som en by på en fjäll som alla ser. Vi ska vara till stede i det som sker. Vi ska vara ett sted som människor känner till, som människor hör om, ett sted dit människor gärna vill komma. Vi ska lysa för människor i den här världen. Och för att det, om det är någonting som fienden, djävulen vill med menigheten, så är det att isolera den. Att vi blir liksom en förening som kanske har det fint samman och kanske ibland har det väldigt fint samman, men vi blir liksom skilt från samfundet. Vi träffas och vi har gudstjänst, men vi är egentligen lite i kontakt med alla de människorna som Jesus döde för och som Jesus vill ska bli frälst. Och därför så är det kallet, om det härliga kallet som Gud har gett oss, att vara människofiskare och vara världens ljus. Det är något som trängs och förnyas igen och igen och igen i oss som är kristna. Och det är det jag har bett om att Herren ska göra här idag. Och allt Guds folk med stor entusiasm sa: Amen. Amen. Jag har första bänken här med mig här nu, det känner jag väldigt. Men Markus, det första kapitel. Så jag skriver i den här boken att det är dessa versen som jag kommer att läsa för dig nu. Markus 1:16-17. Kanske det är de verserna som jag prekar mest om i alla mina år som pastor. Det är när Jesus möter Peter och Johannes för första gången. Och så här läser jag Markus 1:16. Då han gick langs Galileasjøen fick han se Simon och hans bror Andreas. De höll på att kasta not i sjøen för de var fiskare. Jesus sa till dem: "Följ mig så vill jag göra dere till människofiskare." Och det Jesus snackar om här, det är alltså det första han säger till dem. Han snackar om något som de inte är, men något som de kan lära sig. Ikke sant? Ja, amen. Alltså, jag ska göra dere till människofiskare. Och för dem var det att följa Jesus var självklart många ting. Det var alltså helgörelse, lära sig att be och många ting. Men för dem var det att följa Jesus, det var att lära sig att vinna människor för Guds rike. Följ mig, så ska jag visa dere och jag ska träna dere, jag ska undervisa dere i att bringa evangeliet ut i den här världen. Och när Jesus sa det, så nu är vi lite utanför skriften här. Okej, nu säger jag det på förhand. Men liksom jag tänker om det här, han kunde ha sagt det liksom på flera måter. Så här, ja, vi snackar liksom om vi ska göra idag och på Almanberg, och så ska jag följa mig, så ska jag göra det till människofiskare. Jag tror inte det var sån han sa det. Och jag tror heller inte han tog dem liksom i strupen och sa: "Stack stackars dere om ikke. Nej, jag tror inte det. Jag tror liksom det var mer så här, kära vänner, tiden är inne. Nå ska vi vinna världen för Gud. Man får lite respons för salen så kom igen. Nå vi ska vinna världen för Gud. Nå är tiden kommer. Kommer lite mer sån här då. Ja, wow. Vi ska vinna världen. Guds rike är kommet ibland oss. Och vi ska göra detta sammen. Slik tror jag att Jesus förmedla detta till dem. Och det var någonting i disciplinerna med en gång som vaknade till livet. Ja. Wow. De har ju trodd som jöder på Messias att det skulle komma ett rike, ett Guds rike till världen. Och så tar Jesus och så säger de, följ mig så ska jag visa dere och jag ska lära dere att bli människofiskare. Och slik har jag tänkt som pastor. Vad är det att vara med i en menighet? Vad är det man lär sig och hur förändrar man sig i att vara med i en menighet? Ja, det är självklart många ting. Men jag har sagt till många pastorer i Ryssland och så när jag talat till dem. Ibland så lär vi människor om hur man ska bygga ett gott äktenskap. Vi lär dem om hur man ska uppdra barna sina. Och man lär dem att be. Men lär vi dem att bli människofiskare? Lär vi dem? Och vinna människor för Guds rike. För det var det första Jesus sa till sina discipler. Han sa, om det är nära mig så ska jag visa dere. Och jag ska göra dere till människofiskare. Och för att när jag säger det här. Och det som är på en måte huvudtanken som jag vill ge dig. Det är att detta är icke vanskeligt. För att det är så lätt att man... Man tänker på sin egen personlighet och så blir man lite sån på defensiven med en gång. Ja men jag är inte det. Jag är inte som han uppe på plattformen. Det är lätt för han att säga det. Tänk inte sån. Det Jesus säger, jag ska göra det till människofiskare. För att det är inte vanskeligt att vara en människofiskare. Det är inte säkert du har en sån här väldigt frimodig personlighet och du har hört om någon liksom som ställer sig upp i en restaurang på bordet och folk blir frälst uppväckt från döden. Du tänker, det är inte mig. Du tränger inte göra det. Säg amen. Du tränger inte göra det för att vara en människofiskare. Det handlar om ting, en identifiering, om någonting som vi bär med oss, om den helige ande som är med oss och hjälper oss, om Gud som vill detta, han vill detta i mitt liv, om Gud som går föran mig, om höstmarker som jag kan se som är vita för den helige ande är allerede utgjutt över allt kött. Och det handlar om att vi kristna inte tänker på detta som någonting speciellt. Vi har någon som är evangelist och någon som är väldigt liksom on fire. Nej, detta är något vi gör samman som menighet. Och vi kan allesammen identifiera oss som människofiskare. Och vi kan alla göra något för att Guds rike ska spredas. Och om vi kan tro detta, om vi kan be om detta, om vi kan leva i detta, så kommer vi också att se att hösten är stor. Och allt Guds folk sa. Amen. Så det vi ska göra nu ska vi se på Jesus. Och så ska jag visa dig tre lektioner som Jesus lärde sina discipler om att vara en människofiskare. Tre ting som jag tror vi alla sammen kan ha i livet vårt. Ting som vi alla kan göra. Ting som vi kan växa i. Och att vi i detta också kan se att han har kallt mig. Detta är det livet som han har kallt mig till att göra. Och låt oss börja i Matteus 11:19. Så står det så här. Att Jesus, han var tolleres och synderes vän. Och det här är nog ett citat som vi kristna känner gott till. Men alltså detta betydde något. Man sa det om Jesus. Att han var tolleres och synderes vän. Jesus var inte bara en profet, han var inte bara en apostel, en lärare, han var en vän. Och han var vän till människor som det var oväntat att han var vänlig med. För att när vi ser Jesus, han säger, följ mig så ska jag lära er att bli människofiskare. Och så går då dessa 12 disciplerna och så ser de att Jesus hela tiden pratar med människor som han inte känner. Amen. Han stopper og snakker med Matteus, som var en toller, og får en dialog med ham. Han stopper og ser Zacchaeus under treet snakke med ham. Han snakker med den samaritanske kvinnen, så at alle disiplene får hakeslepp samtidig. Hvorfor prater han med henne? Fordi han en menneskefisker. Og fordi han ville lære dem at verden full av mennesker, og det finnes ingenting mer interessant i denne verden enn andre mennesker. Og slik det, skal bare våge å vitne litt, slik det jeg ønsker å leve mitt liv. Jeg ønsker å være sånn. Jeg ønsker å være en person som, hvor enn jeg at jeg starter, så prater. Hei, hva heter du?
Jeg sier det, ja.
Men, vær så god, sitt ned. Som snakker med mennesker, og det forsøker jeg å gjøre. Når jeg reiser, når jeg er ute og handler, når jeg er ute og går, og bare være vennlig. Og veldig mange ganger så skjer det ingenting. Absolutt ingenting, noen vennlige ord, men noen ganger så åpner det seg dører, og mennesker vil gjerne snakke om Gud, om jeg forteller at jeg en kristen, og noen ganger så skjer det veldig spesielle ting. Men så lenge jeg aldri snakker med andre mennesker enn de jeg allerede kjenner veldig godt, som Randi og Geir Morten, så skjer det ingenting. Jesus var en venn til de han møtte første gangen, og han trente disiplene. Og at slik kan du leve livet ditt. For at alle mennesker bærer i seg en spørsmål om Gud, om evigheten, om liv og død. Og ibland så behøver de bare noen å prate med, for at disse tingene skal komme opp og bli levende i meg. For at når jeg snakker med mennesker, så jeg er ingen sånn her superfrimodig, pågående, evangelistisk type. Jeg ikke det. Liksom, bli frelst, eller stakkars. Altså, jeg ikke sånn. Jeg ønsker bare å være vennlig. Og så begynne å prate med mennesker. Og så får man se hva som skjer på en veldig naturlig måte. Men jeg forsøker alltid, om det går på noen måte, å si noe om Gud, om min kristne tro. Og så tar vi det derfra. Fordi jeg en menneskefiske. Jeg bærer dette med meg hele tiden. Mange, mange morgener så sier jeg så her til meg selv: Gud, gjør meg til en menneskefisker i dag, og led meg til noen som jeg kan prate med. Og jeg husker en gang jeg var på en flyplass et eller annet sted, og satt en litt kraftig afroamerikaner og spiste, så jeg satt meg ved siden av han og kjøpte mat og begynte å snakke, og så kom vi inn på Gud, og jeg kunne betjene han og tale til han, og så når jeg ferdig så sa han så her: vet du hva, Gud sendte deg til meg i dag, sa han. Og da tenkte jeg så her: ja, det gjorde han kanskje, men det allikevel et valg som jeg tar hver eneste gang, det om jeg ønsker å begynne å henvende meg til noen som jeg ikke kjenner. Og slik det, evangeliet har bredt seg i verden. Slik det fortsatt brer seg. Jesus, han besøkte mennesker hjemme. Han hadde jo, kunne jo ikke invitere mennesker hjemme, men han snakket om det. Det husker jeg preka om her en gang jeg var i Oppdal også. Han sa til en av fariserne: når du ber, venner, be ikke de samme folka om og om igjen. Be de fattige, vannføre, blinde og lamme. Tenk på hvem behøver meg. Hvem behøver å bli bedt på middag. Tenk sånn, sa Jesus. Og jeg tror at dette kan bli en livsstil i menigheten. At vi tenker sånn om hvem vi hilser på og hvem vi ber hjemme oss. Og at vi ikke bare ber de samme folka hele tiden. Ja, altså, utfordrer ofte altså pastorene våre på det her i Moskva også. Og vi var sammen nå før sommeren også, og da fortalte de meg. For at når vi har pastorsmøter, jeg har møter hver tredje uke med alle pastorene, og da åpner jeg ofte med den her replikken, at så henvender jeg til pastorene: fortell, hvem det som har vittne om for noen om Jesus siden vi treftes forrige gang. For å utfordre dem litt også, for pastorer er også menneskefiskere. Ja, använder han det. Pastor är också mänskefisker. Och då vet du om jag kommer till att göra det som en av pastorerna sa för 18 år sedan. Du vet inte vad som sker för pastorsmötena. För i Moskva är taxi väldigt billig. Det är väldigt, väldigt billigt. Så många kommer dit med taxi. Och då vet du om jag kommer till att ställa den frågan. Så då prekar de gärna för taxichauffören. Så när de kommer där så kan alla säga liksom, ja, men jag är vittna för någon och jag är vittna för någon. För liksom att vara ett steg föran. Men det är bra för pastorer att känna lite sån här gudsfrykt. Är det inte det? Och för att skulle säga si, igår var jag ute och gick upp i skogen och så kom jag till gick upp för oss till Älgsjön, den stora fina Älgsjön som ligger uppe i Kåsen och då såg jag på avstånd då sitter där en gäng på 10-15 personer som grillar kött och har fällskap. Jag vet att han grupp och poniel att han kan se det eller så han är slik ställd jag сразу понял это украинцы это точно не норвежцы точно det och då skönt jag med en gång det här måste vara ukrainare det för att de är sån och så gick jag upp till dem och sa hej hej liksom och gör det och så började prata med dem och efter någon minuter så kom jag in på vem jag är och sån och fortalt om menigheten här och att och vad härligt det är att vara här och att det är många ukrainare i menigheten och fick liksom hela gängen med mig och så inviterade jag dem på möte idag då. Nu är det tydligt att ingen av dem som har kommit ännu men fick fortälla om enheten och vad som sker här och så spörte jag dem hvordan, säger man en sak så här, hvordan är normen för dere? Då sa de så här, normen är väldigt snille, sa de. De är väldigt höfliga, men de är inte som oss, så. Vi liker liksom vara samman så här och de smiler, men de håller dig på avstånd. Och så sa jag så här, ja, det där känner igen, sa jag. Men slik är de icke i Uppdrag Kristna Center, sa jag. Och må Gud ge att jag hade rätt. Amen. Jag sa, det är icke slik, sa jag. För att i Uppdrag Kristna Center är de så här. Kom hem till mig. Låt oss snacka samman. Låt oss ha picknick samman. För jag vet att menigheten kan vara annorledes för vi är människofiskare. Det må begynna något sted att vi kommer i kontakt med nya människor. Och det behöver inte, som jag har sagt flera gånger, det behöver inte vara något väldigt radikalt eller övernaturligt, men det är bara någonting som lever på insidan, vissheten om att alla människor jag möter är på väg till evigheten. Alla jag möter, oavsett vilken sekularisering som sker i samhället, alla är på väg till evigheten och det finns bara en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus. Amen. Och Jesus han lärde disciplerna vad det är att vara en vän när han mötte alla dessa folk. Han spiser ju samman med alla. Han spiste med disciplerna, han spiste ju med fariseerna, han spiste med 5000 och med 4000 och var bland människor och en del av detta han måste plante någonting i dem om hur menigheten skulle vara i 10 årtionden, århundraden och årtusenden som kommer föran oss. Amen. Så det var lektion nummer 1. Amen. En vän till tollare och syndare. Okej. Okay. Och så lektion nummer 2. Matteus 5:19. Här har du historien, Markus 5:19 om när Jesus han befriade denne mannen från gadarerer landet som det står att han var besatt av tusenvis av demoner och så det här är en väldigt radikal berättelse i Bibeln, men Jesus han befriade denne mannen. Ja, han hade levt ute i ödemarken och så när mannen är fri så vill han gärna bli med Jesus och disciplerna. Men så säger Jesus till honom, nej, du kan inte bli med mig, säger han, för att jag kommer aldrig mer tillbaka till detta landet. Och det gjorde inte Jesus heller. Och så säger han till honom i Markus 5:19, gå hem och fortäll allt det Herren har gjort för dig. Jag har befridd dig, men jag har gjort något mer. Jag har gett dig en historia att fortälla till dina vänner. Och därför så när denne mannen då, vi vet inte vad han heter, som har blivit befriad. När han kommer hem så är han fri, han är en annan person. Men han har också en historia. Och Jesus säger, fortell vad Gud har gjort för dig. Och det är också en väldigt bra lektion i att vara en människofisker. För att ibland så är det liksom att förkynna för människor som direkt. Det är inte alltid så lätt. Liksom, du behöver syndernas förlåtelse. Och det är inte alla som tar den med en gång. Men jag lovar dig att ofta när du berättar om vad Gud har gjort för dig, så faller försvaret hos väldigt många människor. För en ting är att de kan sida emot och argumentera mot dig i teologi. Något annat är när du berättar om hur Jesus mötte dig, om hur du kom igenom vanskliga ting, hur Gud hjälpte dig, om hur tryggt det är att lägga sig i kvällen när du vet att du är frälst och så vidare och så vidare. Och jag kan liksom själv föreställa mig den här mannen då, när han kommer hem och vet du vad Jesus har gjort för mig och hur han berättar historien och andra hör om historien och de vill träffa honom och de vill att han berättar dem igen. Jag är helt säker på att slik det var. Och jag säger till ungdomarna i menigheten våres, träna dig hemma på att dela vittnesbördet ditt. Träna dig hemma, vad har Gud gjort för dig? Och ja, Gud har gjort det och det och det. Ja, men trän på en naturlig måte och kunna fortälla om det. För det kan många gånger vara en bästa måten som vi kan se någonting om Gud om till andra människor. Att när vi ser i menigheten vår så har vi ju alla möjliga kategorier. Vi har flera av våra pastorer är tidigare en narkomane. Jag skriver i boken om en av våra alltså pastorer i ledare i en av våra campuser som jag satt och snackade med honom efter ett möte. Jag visste inte bakgrunden hans och jag såg på honom, han såg så sharp ut. Alltså han satt i sån här liksom vit skjorta och svart jacka och lite sån halvbarberat och sån, så jag tänkte han kunde ha gjort reklam för Armani. Jag husker jag tänkte det att han såg så stram ut. Och så fortalte han gift av flera barn, fortalte han vittnesbudet sitt om hur han har gått på heroin i 10 år. Det var ingenting igen av han. Och han sa att till slut det enaste jag hade igen i livet, det var önske om att dö. Det var enaste jag hade. Och så mötte han någon som förtalade honom Jesus och tog han med på en rehabiliteringscenter. Han förtalade, när jag kom ut så bara sa att jag väntar på abstinensen att de skulle komma. Och jag väntade och de kom aldrig. Sant? Och så blev han pastor. Och det är ett vittnesbud. Vet du, där har du alltså Randi också. Hon har ett annat vittnesbud. Randi växte upp i en välstående familj utanför Oslo. Hon hade allt. Hon var flink i musik, det känner vi ju gott här då. Hon spelade handboll och fotboll och flink på skolan och pen som bara det. Och men 16 år och olycklig. Rädd för framtiden, rädd för döden och rädd för evigheten. Och så träffade hon någon som fortalte henne om Jesus. Och allt kom på plats. Det är också en historia. Vi har så mycket som människor gärna skulle vilja höra på när vi finner den rätta anledningen. En av mina allra närmaste medarbetare, han som har en av pastoren som också har det fulla juridiska arbetet i Moskva. Han fortalte hur han blev frälst. Han bara mötte en person som fortalte, jag var på möte i den menigheten där och jag blev så berörd av Gud. Det var allt han hörte och han var totalt sekulär ung man, växte upp i Ukraina och bara hörde från någon som har mött Gud där och han blev så nyfiken så då gick han dit och så blev han frälst och nu är han en av våra ledande pastorer. Du har historier att fortälla. Gud har gjort ting för dig. Han kanske helbredade dig, han har kanske gett dig fred, han har, vad än han har gjort, tänk på vad du kan fortälla om vad Herren har gjort för dig och var frimodig och del de historierna med andra. Amen. Okej. Okay. Det var nummer 2. Så har vi en igen och det är min favorit. Är det Johannes 1:40. Det är en annan historia också när Jesus möter sina första discipler. Slik Johannes berättar om det. Och där Andreas först då, och de lurer väldigt på vem den Jesus är och sånt och spör han. Och så säger han dessa tre orden till dem. Johannes 1:40. Kom och se. Ja, men bli med hem till mig, säger Jesus. Kom och se. Kom till menigheten och invitera människor på möte. är det, när jag spör i menigheten våra människor har blivit frälst bortsett från de som har vuxit upp i ett kristent hem. Majoriteten har blivit frälst för att någon sa kom och se. Bli med mig till kyrka. Vi har en, han som är ansvarig för vårt mansarbete. Han är en stark, duktig förrättningsman i Moskva. Han kom till förrättningsmannkonferensen i Moskva och var med där. Och där var det inför menigheten. Och så snackade de samman och så sa han till den här har du lyst att bli med mig till kyrka på söndag? Jo, det kan jag väl göra, sa jag. Och så blev han med på möte i kyrka. Och satt där och syns det var fint, men tog ingen avgörelse. Men så skulle han fly hem där till byn sin. Och då kom flyet i en sån storm så han trodde de kom till att styrta och då blev han frälst. Amen. Yeah. Så och nu leder han vårt mansarbete. Men det är någonting med detta och för att detta är Guds hus och det måste ske ting i menigheten dit vi kan invitera med människor. Men för att det ska ske så måste du älska menigheten din. Du må bli glad i menigheten din. Du må vara stolt av menigheten din på måte så att du gärna alltså pratar om det. Och vet du vad? Jag får höra det ganska ofta med Sola. Du snackar alltid om kärringa dig på mötena. Och det har jag gjort aldrig, har jag inte det? Jo, jag nämnde det idag, har jag inte det? Och sagt att du var pen. Ja, det hade jag inte planlagt. Men sen har vi ett bild här nu. Har vi inte det? Ett bild här nu. Där. Wow, är du pen? Ja, men come on alltså. Wow. Когда я вижу это, я в шоке, друзья. Просто. Och jag är alltså så efter många års äktenskap så dönt totalt förälskad i Randi. Och jag pratar om henne hela tiden och det gör jag så obevisst. Jag har med mig jag har bilder på telefonen så sitter jag ofta och visar till folk på fly och sånt och tänkte jag satt samman med en osbeker så visste jag bilder kunde här och pen och så ja, kämpefin liksom. Det var en med butiken, men det var faktiskt när jag levde där i Norge. Det var en butik en gång och köpte present till Randi och så sa jag så här till butikdamen. Jag sa, jag ska köpa en present till kona mi. Och är det någon speciell anledning? Sa hon, ja det är det. Så hon har varit på jobb idag. Så när hon kommer hem ska hon få en present av mig. Och där jobbar butiken och blir helt stiv. Så på mig. Och så snudde hon sig till kollegan sin som var på andra sidan butiken. Och så ropte hon, jag vill ha en ny man. Och, men liksom det är som, jag snackar om Randi hela tiden. För jag är så glad i henne. Men så har vi ett annat bild här. Nästa bild. Ding. Nästa bild. Där ja! Alltså, det är menigheten i Moskva. Och jag älskar menigheten också. Ja, och där är från ett möte vi samlar i en stor halla och tar en liten selfie där med menigheten. Jag älskar menigheten och jag älskar att prata om menigheten. Jag har med mig kort invitationer och som jag kan dela ut till människor och slik må det vara för oss här i Uppdal också. Vi må bli så stolta och glada i Uppdal Kristne Center och pastorn Geir Morten för en pastor. Nu missade du ett amen här. Jag ta en för en pastor. Amen. Och att vi och för att när jag träffar människor när jag är här i Uppdal också så är det väldigt naturligt för mig att prata om menigheten och prata om vad som sker i menigheten och Martin kan du komma och ta piano här. Visst det ska vi börja landa detta. Och fortälla om det som sker här. Och självklart fortälla att människor är välkomna. Jag har inviterat massa folk till kyrka i Moskva som aldrig kom. Men jag har också inviterat dem som kom och blev frälsta. Amen. Randi var på fitness här lika för eller i vår och min kone går på fitness. Wow, ska jag säga dig. Och där var en dam där som var bekant med och frågade om hon hade lust att bli med på möte på söndag. Det ville hon gärna. Hon blev frälst på första möte. Nu har hon chefsklämmer i menigheten liksom bara åh ser henne. Ett möte var det hon trängte. En jente i menigheten hon vittnade för mig. Sa det blev bett med på möte sa hon. Och Så jeg likte ikke lovsangen, sa hun. Jeg likte ikke prekena. Jeg spurte henne aldri hvem som preka da. Så. Jeg likte ikke prekena, sa hun. Men jeg opplevde at Gud var der, så. Ble hun frelst. Så ble hun med i lovsangen i menigheten etterpå. Det er noe med Guds hus. Det er noe med å komme til Guds hus. Herrens nærvær. At Gud kan tale til mennesker. En atmosfære av lovsang, tilbedelse og Guds ord. Slik er det. Vi blir menneskefiskere. Altså, vi er ikke vanskelig å være en menneskefisker. Det handler om et kall som jeg tar imot, som jeg bærer med meg. Og at jeg lever litt med åpne øyne, med forventning om at den hellige ånd er med meg. Og så skjer det ting. Plutselig, blant litt uventet, så lenge jeg er interessert i mennesker, jeg vet jeg har noe å fortelle, og jeg vet jeg har et sted der jeg kan invitere dem. Og slik sprer evangeliet seg. Så ber vi ber for byene våre, vi ber for landet vårt, ber om at Guds ånd skal røre ved menneskets hjerter, og så gjør han det. For at når jeg skrev denne boken også, så ville jeg så veldig gjerne få ut dette til mennesker på en måte som skaper tro og forventning. Og hvis dere tillater meg bare å forstå meg rett nå, men det er bare noe jeg opplevde her for noen uker siden. Jeg var i Bulgaria og prekte der, og en nasjonal stor menighet med nasjonal innflytelse og veldig sterk lovsangsleder som lager sanger som spilles over hele landet hele tiden i stort antall. Og da prekte jeg om disse tingene her, så møtet jeg ferdig, så satt hun og gråt, og så tenkte jeg, hvorfor gråter du? Så jeg gikk bort og satt på knærne og gråt på scenen, og så spørte jeg henne, hva gråter du for? Så jeg er så glad, sa hun. Jeg var da glad for at hun sa, du aner ikke, man sola sånn, hvor mange prekener jeg har hørt om evangelisering. Og hver gang så har jeg følt meg så fordømt etterpå, og at jeg liksom ikke er bra nok. Men nå så, nå er jeg bare glad. Og forventningsfullt. Og om jeg kan tale om dette på en måte, at vi ser alvor i det vi snakker om, evigheten, men at det likevel ikke blir noe tungt og uoppnåelig, men noe naturlig. Jeg er en kristen. Jeg er verdens lys. Jeg er jordens salt. Og så lenge jeg lever på jorden, så er jeg her for å vise mennesker veien til Jesus. Og jeg avslutter denne boken med en historie om pappa Ola Isol, som dere selvfølgelig, flestparten av dere, kjente veldig godt. Pappa fortalte meg ofte det her selv. Mange ganger fortalte han det om. Han var jo norsk mester på langrenn, da, så han var jo sikkert en tøffing, pappa. Og hvordan han gikk over torget her på Oppdal, en gang sammen med noen venner. Og så på den tiden så fantes det en rar dame i Oppdal. Det finnes alltid en rar dame i alle byer. Og det finnes alltid en rar dame i alle menigheter også. Men det er helt greit. Det er helt greit. Og denne dama var kristen. Altså, jeg vet ikke hvem det var. Jeg tror han fortalte det, men han fortalte meg at hun gikk opp til ham, så tok hun ham i kraven, og så sa hun, Ola, du må bli frelst. Og dette var et litt så pinlig øyeblikk, for han var sammen med vennene sine. Nei, men så pushet ut i siden, og så flere av dem, og så gikk de videre. Men pappa fortalte meg at fra den dagen, og til han ga livet sitt til Jesus, så hørte han disse fem ordene. Igjen og igjen og igjen. Ola, du må bli frelst. Helt til han ga sitt liv til Jesus. En rar dame som bare så en setning til pappa, som drev han til Gud. Det er ikke vanskelig å være en menneskefisker. Vi spiller på et lag, og herrføreren er Jesus. Den hellige ånd er utgitt i denne verden. Til menneskets frelse, til overbevisning om synd, om rettferdighet og dom. Og jeg bryr meg ingenting om man sier at Norge blir mer sekularisert. Det kan hende, men Gud er den samme. Og evangeliet er det samme. Himlen er den samme. Evigheten er den samme. Gå litt i bølger i verden. Det har det alltid gjort. Og menigheten er også den samme. En by som ligger på et fjell. som alla kan se. Med ett budskap om Gud, om evigt liv, om frälse. Och det budskapet, det bär vi med oss så länge vi lever. Gud, ta och stå upp allesammen. Kanske passar lite fint då att detta sista möte för ferien och Geir Morten, och har vi tid på oss, och vem vet vem vi kan träffa uppe i skogen eller på en flygplats eller vem vi kan ringa till, vem vi kan invitera. Jag har ändå någon nabor, jag vet inte hur många gånger vi har inviterat dem hem. De vill inte komma. Jag har prövd på jul och prövd här och där. Men sista uka vi var hemma så kom de, sista kvällen. Så sa de ja, så kom de. Fick vara samman med dem. Bli lite mer känt med dem och fortälla lite mer om vem vi är. Får vi se vad som sker. Jag kan inte frälsa någon, men jag kan la lys och skinne, kan jag göra. Gud är den som frälser. Far, vi tackar dig för uppdraget du gav oss den dagen vi blev frälst. Följ mig.